Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Jinghede och...
Lena Ljungdahl.
Mm-hmm.
Mitt i natten.
Uh-huh. Allt är som vanligt nu.
Allt är som vanligt. Och det är alltid jättemycket som vanligt, för du och jag har åkt lite tåg idag. Eller inte åkt tåg. Eller hur man nu ser det. Båda två på varsitt håll.
Var du tvungen att dra upp det där igen?
Nej, vi ska inte bromsa in där.
Nej.
Utan idag ska vi prata om Münchhausen by proxy. Jag säger det så därför att jag tror att det är mest allmänt känt.
Förmodligen.
Och det är, kommer bli jätteintressant att lyssna på dig kring det här. Därför att jag vet att du också touchar mycket av delarna som du är snudd på patologiskt intresserad av. Mm. När det kommer till ditt yrkesliv. Så att jag tror att du är både bred och djup. Och att du kommer klä det här i en massa härliga anekdoter och så vidare. Men finns det någonting vi behöver avhandla innan du drar igång?
Nej. Så, då kan vi...
Nej, men jag känner mig också faktiskt ganska tom. Jag, på slutet så har jag ett behov av att få brinna av lite grann. Så det kommer bli en rövhatt på slutet.
Ja, vad härligt. Mm. Men då tycker jag kanske att vi
är hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Krimpoddans krimpodd. Idag kommer vi djuploda oss i någonting som kommer kanske vara lite tufft och mörkt. För det handlar väl om misshandel av barn på olika sätt.
Ja, men det gör ju det. Alltså, det handlar ju om en ganska udda form av ett uppsåt hos en gärningsperson att utsätta någon annan för smärta, obehagliga undersökningar, utredningar, vård, framkalla symptom och sjukdom och allt annat för att egentligen tillfredsställa ett eget behov hos sig själv. Ja, det låter superskruvat ju. Men jag ska guida er igenom det här. Så det klarnar.
Ja, men för mig som kan i princip ingenting om det här. Och jag kan inte komma på ett enda ärende som jag ens har varit involverad i. Som att toucha det här. Utan det här triggar bara... Det du beskriver, för mig är det nästan ren och skär ondska.
Mm.
Att utsätta ett barn för ingrepp och... helt onödiga vårdinsatser, kanske påvigla att du är sjuk och här nu ska, för att man själv skulle må bättre av det. För mig så är det som att du ska prata om liksom den renaste formen av ondska idag. Är det det?
Ja, men alltså det framstår ju som väldigt ondskefullt, men man får inte glömma bort att förövarna här är ju inte alltid 100-procentigt mentalt vid och psykiskt vid hälsa. Så skulle man formulera det.
Ja.
Men visst är det ondskefullt och fullkomligt vidrigt. Och kan ju drabba liksom hela panoramat, alla åldersgrupper. Allt ifrån de allra yngsta små spädbarnen och upp till nästan vuxen ålder. Och barn, det händer att barn också dör av det här, den här våldsformen.
Berätta, kan du ge oss någon form av bakgrund?
Gärna. Du kanske känner igen namnet Baron von Münchhausen.
Det finns i alla fall hans efternamn.
Ja, det finns ju någon... Jag vet att det finns en film som jag har sett som handlar om Baron von Münchhausen. Som levde på 1700-talet. Mellan 1720 och 1797. Han var från Tyskland, tysk adelsman. Men det han ska komma att minnas för var hans fantastiska mytomani. Han var en riktig
lögnare.
Lögnhals alltså. Verkligen. Han var alltså känd för att lite, gärna påstruken, gärna efter lite förtärd alkohol, berätta helt sanslöst groteska och otroliga anekdoter från sina jakter och krigsäventyr. Han hade alltså deltagit i rysk tjänst i fälttåg mot turkarna. Så han hade krigserfarenhet. Mm-hmm. Men de historier han kom att berätta för omgivningen var helt otroliga. Alltså. Det finns alla möjliga varianter på historier som beskrivs när han kom förs på tal, så att säga, ute på nätet och i böcker. Att han ska ha ridit på kanonkulor och
oj.
kunnat förflytta sig lika snabbt som ett jetplan och skjuta vilt med bär. Och, alltså helt knasiga liksom. Historier.
Han la inte lögnen på en så här lätt svald nivå.
Nej, men precis, va. Det är ju det som liksom så här utmärker honom, att det var så sanslöst skruvade lögner.
Ja.
Ljuga lätt eller ljuga lagom, så att säga. Det var inget som han hade anammat. Precis. Och sen har han ju då givit namn åt ett syndrom, eller egentligen två syndrom, som yttrar sig i det här med fabulering av sjukdomar och symptom som man inte lider av. Och då har vi dels Münchhausen syndrom och Münchhausen by proxy. Så det är egentligen två syndrom, skulle man kunna säga. Eller där Münchhausen by proxy får anses vara liksom en subtyp till Münchhausen. Münchhausen då, eller Münchhausen syndrom eller patomimi, det innebär att en person uppsöker sjukvården, eller tandvården för den delen, med symptom som är fabricerade. Och detta för att komma under vård, helt enkelt.
Kan du bara ta ett snabbt jämförelse med hypokondri?
Ja, det kan jag. Alltså, är man hypokondrisk så lever man ju i tron och övertygelsen att man är sjuk eller att man ska dö. Skillnaden är att om du har Münchhausen så är du medveten om att du inte är sjuk. Alltså du måste till
du
med någon slags aktiv handling för att, så att säga, simulera sjukdom eller framkalla symptom hos dig själv. Så att därav att liksom närmast förknippas med en form nästan av lögnhalseri eller mytomani.
Mm. Okej, tack.
Och det här tillståndet beskrevs någon gång under 1950-talet av Asher, hette han som gjorde det. Och där man hade sett då en viss typ av beteende hos vissa människor då, som har sökt vård i allsköns olika liksom vårdinrättningar med då påhittade eller fabricerade eller framkallade symptom på sjukdom. Och det finns, Münchhausen syndrom tas ju upp då i DSM-5-manualen, alltså som redogör för diagnoskriterier för olika psykiatriska tillstånd. Ska jag läsa upp dem, tycker du? Kan du?
Gärna.
Intressant? Ja. Då har vi första punkten. Personen förfalskar kroppsliga eller psykologiska sjukdomstecken eller symptom, eller framkallar avsiktligt skada eller sjukdom i, står det, bedrägligt syfte. Så alltså det finns en slags visshet här om det är...
Personen... Och då pratar man för sig själv nu. Nu pratar inte du att man gör det på någon annan, utan det är ens egen... Ja, okej.
Okay. Precis. Personen intar inför andra rollen som sjuk, funktionsnedsatt eller skadad. Tredje punkten. Beteendet fortgår även i frånvaro av uppenbar yttre vinning. Så även om det inte är säkert att du kommer vinna något på det här, så kommer du fortsätta med det här beteendet. Och du ska inte heller kunna förklara det här beteendet bättre med någon annan form av psykisk ohälsa. Och det här kan ske då vid enstaka tillfällen eller återkommande vid flera perioder och tillfällen. Så att ja, där har vi då en liten introduktion till fenomenet i sin liksom enklaste form, eller vad vi ska kalla det.
Mm. Då lider man av Münchhausen syndrom.
Exakt.
Om man uppfyller kriterier. Mm, okej.
Okay. Ja, men om vi då istället lägger till det här lilla tillägget by proxy. Proxy betyder ju genom någon annan. Och man brukar översätta by proxy genom ombud. Och då måste vi bekanta oss med Meadow som 1977 beskrev ett beteende hos främst mödrar. Som han såg hade förfalskat symptom hos sina barn istället. Och där syftet var att barnet skulle bli sjukhusvårdat. Men att det nu då var en närstående, ofta en mamma, som framkallade symptomen hos barnet.
Mm-hmm.
Vill du ha kriterierna även för Münchhausen by proxy innan vi går in lite mer på vad det innebär här?
Ja, det vill jag.
Mm. Då har vi första punkten. Personen förfalskar kroppsliga eller psykologiska sjukdomstecken eller symptom. Eller framkallar avsiktligt skada eller sjukdom hos en annan person i bedrägligt syfte.
Alltså man inte bara låtsas att personen är sjuk utan man kan också på riktigt framkalla skador och sjukdomar för att de sen ska få vård.
Ja, och det finns det ganska gott om exempel på. Till exempel att man påtvingar ett barn olika typer av kemikalier eller saltlösningar. Och så kommer barnet drabbas av jättesvår diarré till exempel. Eller njursvikt.
Men då man ger dem det i munnen?
I mat eller injicerar eller sätter infarter hemma eller påtvingar. Det finns alla möjliga typer av varianter. Och då kommer ju det här att framkalla sjukdom hos barnet, såklart, eller symptom. Och det kommer ju maskera liksom, det uppsåtliga våldet här, tyvärr. Och det gäller inte bara Münchhausen by proxy, det gäller även grovt misshandelsvåld och lindrigare former av misshandelsvåld. Där ett barn kanske söker akut med näringsbrister eller tecken på svälttillstånd och sådär. Bukhinneinflammationer eller vad det nu kan vara fråga om. Och så visar det sig att det här är orsakat av våld faktiskt. Men det handläggs som ett sjukdomsfall och det kanske aldrig ens upptäcks.
Nej, och initialt måste det väl hanteras som ett sjukdomsfall. För det såklart måste ju liksom lindra. Och sen efteråt så blir det jävligt svårt att hantera den här kroppen som en brottsplats sen.
Verkligen.
Ah,
ja, okay. Andra punkten. Personen försätter inför andra en annan person, alltså offret, i rollen som sjuk, funktionsnedsatt eller skadad.
Mm.
Punkten 3. Det bedrägliga beteendet fortgår även i frånvaro av uppenbar yttre vinning. Och beteendet kan inte bättre förklaras med någon annan form av psykisk ohälsa, såsom till exempel vanföreställningssyndrom eller annan psykossjukdom. Och här är det då viktigt att den här diagnosen avser ju förövaren, inte offret, inte barnet.
Nej.
Och du var inne på det inledningsvis, att det finns lite olika benämningar på det här tillståndet. Münchhausen by proxy är nog det vanligaste, eller MBP. Men du kan också säga barnmisshandel genom förfalskning av symptom eller barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser. Men låt oss inte glömma att den här våldsformen också kan äga rum i helt andra arenor. Det behöver inte handla om framkallande eller fabricerade lögner om sjukdom. Utan det finns faktiskt exempel på föräldrar och även där oftast mödrar som fabricerar och fabulerar lögner om att ens barn skulle vara utsatt för svår mobbing till exempel, eller sexuella övergrepp eller andra typer av våldshandlingar, vilket resulterar i att man drar igång en hel karusell av polisanmälningar, utredningar, förhör,
insatser
och så vidare.
Men varför? Kommer du komma in på det?
Vi kommer att komma
varför
in lite grann på
gör
det.
De så här? Ja, vad skönt. För det är min fråga.
Ja, och det kommer du snart att få veta.
Tack.
Ska vi ta en liten paus först, kanske?
Ja, men det är väl lägligt för det. Nu kommer lite reklam och så fortsätter vi efteråt. Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och idag så är det Anna Jinghede som sitter bakom ratten och hon pratar om människor som fabricerar eller till och med framkallar skada och sjukdom hos ofta då sina barn för att det här barnet ska underkastas sjukvård och insatser och kroppsliga ingrepp och angrepp, vilket för mig är helt jävla vansinnigt.
Så skulle man kunna sammanfatta
hur utövas det här våldet mot dem?
Ja, alltså du ställde en fråga precis innan pausen, vad som orsakar det här, och vi var inne på det här att det finns diagnoskriterier i DSM, och det är ju diagnoskriterier inom psykiatri. Så att det här är ju liksom ett tillstånd helt enkelt som handlar om en persons psykiatriska ohälsa eller ohälsotillstånd, förenklat. Jo, gärningspersonen är ofta modern, inte alltid, men ungefär 95% av de fall som är kända så är det faktiskt en mamma. Och det tycker jag är lite intressant varför det är så, för det speglar ju inte fördelningen av olika, jag vet inte, något psykiatriskt tillstånd där fördelningen ser ut så. Men Nej. Så är det i alla fall, det är kanske ett mörkertal också i och för sig.
Men det speglar väl ganska bra siffrorna, eller i alla fall överrepresentationen av kvinnor i dödligt våld mot barn. Är inte mest kvinnor? Eller?
Nej, det är inte mest kvinnor. Det finns studier där det är mest kvinnor. Men man brukar säga att det är en våldsform där kvinnor är väldigt väl representerade när det gäller grovt våld.
Skillnad från andra då?
Ja. Så ofta så ligger det runt 50-50 faktiskt när det gäller dödligt våld mot barn. Men det kan variera lite grann. Men det är en bra poäng, helt klart.
Det här för annars, alltså om man bara kollar på lite siffror, för annars så är det ju, i alla fall i Sverige, så står ju män för ungefär 90% av det grova våldet och brottsanmälningar kring det. Men just mot barn och små barn, då är då kvinnor åtminstone representerade till 50%.
Precis. Mm. Och när det gäller de allra minsta barnen, alltså de som mördas, där är kvinnor dominerande.
Okej.
Okay. För då är barnet ofta oönskat. Ja.
Mm.
Det handlar alltså om att symptom framkallas hos ett barn av föräldern eller någon som är satt i förälderns ställe, men vanligen mamman. Mm. Och det här kan ju då innebära att barnet tas till undersökningar och behandlingar, vilket medför att barnet utsätts, inte bara för då våldet innebär att så att säga framkalla symptom och skada, utan också för otroligt jobbiga medicinska insatser, behandlingar, läkemedels, ja men är du med? Det är alltså, det i sig är ju otroligt allvarsamt faktiskt, det som alltså, det man lurar vården att göra mot barnet.
Ja. Jag tänkte säga, ett barn som har behov av vård, mediciner, ingrepp, operation och så vidare, det är ju ett trauma för ett barn och en familj som man behöver hantera. Jag tänker på så här multisjuka barn som opereras, vad det liksom gör och nöter att hitta på så att det blir av. Det vänder sig i mig.
Ja, det är fruktansvärt. Och de här medföljande föräldrarna då, mammorna, de är ofta otroligt engagerade också i vården runt barnet. Inte sällan så är de själva sjukvårdsintresserade. De kan intressera sig för helt andra patienter som ligger på en avdelning och ställa frågor till den och till läkare. Och det, liksom, det är som att de trivs i miljön. Och det som är karaktäristiskt är ju att de här symptomen som finns hos barnet när man söker vård, de försvinner ju då när barnet och föräldern separeras från varandra. Så det är ett observandum, helt klart. Och samtidigt så måste man ju förstå att det är otroligt svårt för sjukvården att tidigt misstänka detta, eftersom föräldern verkar ju otroligt mån om att det ska bli bra för barnet, och engagerad förälder framstår som otroligt omsorgsfull och allt det här. Och det är inte givet att man ska misstänka att barnets symptom finns där för att en förälder har framkallat dem. Det är så att säga ett en emotionell utmaning. Svårt. Kan man nog säga.
Ja. Ja.
Och det här resulterar ju då i skador som ofta är behandlingsbara, ibland blir bestående och faktiskt ibland leder till döden för vissa barn. Om det får pågå tillräckligt länge och i tillräckligt allvarsamma former.
Men du som forskar och kikar på en grupp dödligt våld mot barn, har du såna här i din studie?
Alltså jag har tänkt på det. Det finns några fall som jag själv... Jag kommer inte gå in på det så att det finns risk för att något fall kommer att röjas. Men det finns några fall där jag har känt visst tvivel. Eller vad ska jag säga?
Ja.
Där jag har lekt med den tanken. Därför att det finns fall som har prövats som har varit ganska lika några av mina fall i mitt material.
Okay.
Jag kommer återkomma till ett sånt alldeles strax.
Ja.
Det är ganska svårt förstås att få veta hur vanligt förekommande det här är. Dels så finns det väldigt lite forskning på grund av att det är en väldigt liten grupp. Det är väldigt få fall som liksom avslöjas, eller vad man ska säga. Så där det är klarlagt att det har varit fråga om Münchhausen by proxy. Men man brukar prata om en dödlighet runt 10% när barn har utsatts för kvävning och förgiftning. Därför att det är så allvarsamma åtgärder, eller vad man ska säga, allvarsamma våldsformer som är så farliga så att barnet faktiskt har en ganska stor risk att dö. Och prevalensen då är ju lika svårbedömd om man säger på den totala gruppen som utsätts. Men jag såg siffror från Storbritannien och där uppskattar man det till att ett per 200 000 barn utsätts i Storbritannien. Och det finns varianter, du var inne på att man agerar liksom i andra kontexter. Vi var inne på det här med mobbing, sexuella övergrepp och så vidare. Men det finns också beskrivningar där en sjuke då väljer att vara ombud för ett djur.
Alltså...
Ja.
Alltså, jag berättade ju för dig den här scenen i, jag tror att det är filmen Pianot. Mm. Där den här ungen sitter och sticker pinnar genom ett altangolv mot hunden som sitter där under i skydd av regn. Mm. Och då springer hunden iväg och liksom tar skydd från henne. Och då kryper hon fram till den och ska liksom trösta den för att den är ledsen. Vet, jag vill kasta blomkrukor på tvn.
Mm.
Så nej, barn och också djur är ju... Ja, jag förstår.
Men de är ju liksom otroligt utsatta och sårbara grupper ju av individer.
Jag ska inte vara för specifik nu, men jag jobbade i Söderort som polis. Och vi visste ju om en person som gång efter gång efter gång kom in med sina skadade hundar till djursjukhuset med samma skada varje gång, som på något omärkligt sätt hade uppstått. Och vårdas, och där blir det ytterligare problem, för vården vet ju i princip, men det är ju väldigt svårt juridiskt.
Ja, det är ju det.
Därför att man måste då kunna påvisa att djuret har lidit enorm skada. Alltså det där jäckade mig rätt mycket.
Men minns du eller vet du om den här som kom in med djuret var även där väldigt engagerad i vården kring djuren?
Otroligt omsorgsfull. Ja.
Ja, vad intressant. Jag tänkte dra en liten fallbeskrivning som jag hittade faktiskt i Läkartidningen. Som är tyvärr 20 år gammal, men det skrivs väldigt lite i svenska tidskrifter, eller har skrivits ganska lite. Tänk att det är ändå kanske mer intressant att få ett svenskt exempel på hur det kan se ut. Och då är en artikel skriven av Lundin och Kroner 2001. Det handlar då om en sju år gammal flicka som kommer in till barnmedicinakuten i taxi. Och mamman rusar in till akuten med flickan och beskriver hur hon har fått ett svårt astmaanfall. Och när man undersöker flickan så noterar man att hon liksom pressar på i sin utandning. Hon andas inte, hon uppvisar liksom inte ett riktigt normalt andningsmönster eller ett förväntat andningsmönster vid astma. utan att hon liksom själv mekaniskt pressar i utandningen. Och det här anser man inte vara riktigt typiskt för astma. Och mamman då lämnar rummet. Man ber henne att gå ut ur rummet en stund. Och sen så, för man tänker om det kan vara så att hon blir, utan att man misstänker för den saken skull Münchhausen by proxy i det läget. Så tänker man, ibland kan det ju vara en fördel att behandla och undersöka ett barn utan att mamma och pappa är med i rummet helt enkelt. Och då ber man flickan att försöka andas som vanligt, säger man. Mm. Och då så helt plötsligt så försvinner den här pressen på utandningen och flickan andas plötsligt helt normalt. Mm. Och när man gör en undersökning av lungkapaciteten, en spirometri, så ser man helt normala värden, inte astmavärden så att säga. Och då drog man slutsatsen att flickan är alltså själv imiterat ett luftvägsmotstånd, en liksom, en obstruktion, en astma. Helt enkelt. Och när man informerar mamman då så blir hon jättearg och upprörd på läkaren. Och hon kräver att flickan ska behandlas, att hon ska få olika typer av läkemedel. Och till slut så väljer man att försöka få mamman att gå med på att men okej, vi lägger in flickan och håller henne under observation. Och det nöjde sig mamman med då. Och i samma med att hon är inlagd så börjar man ju ana oro. Det är någonting här som inte står riktigt rätt till. Så man erbjuder flickan en psykologkontakt. Och då avviker mamman med dottern från barnkliniken.
Ja.
Och det är ju också ett tämligen avvikande vårdbeteende.
Får man säga.
Eller omsorgssviktande beteende. Och när man tittar då tillbaka i journalen för att se hur det ser ut, då visar det sig att flickan har alltså under lång, lång tid behandlats för astma med tung medicinering. Vi pratar kortison, alltså steroidbehandling och allt möjligt. Trots att man nu kunde se att hon har inte astma. Och man har erbjudit mamman att lägga in flickan för att utreda om hon har astma eller om det är någonting annat. Men hon har aldrig gått med på det här, för det har aldrig passat med hennes schema, mammans då, tider och schema. Ja. Istället så väljer hon att åka in akut och har gjort så vid ett stort antal tillfällen med flickan i taxi och sådär.
Fan vad skruvat.
Ja. Otroligt. Jag tänkte vi skulle prata lite juridiska aspekter. Men först så skulle jag bara vilja klargöra några saker kring barnmisshandelsbegreppet. Det finns en definition från en statlig utredning från 2001 som lyder: när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuellt övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. Jag tycker att man även borde lägga till i den definitionen att bevittna våld. Men ja, det är en annan femma. Och den här definitionen inrymmer ju en massa olika aktiva handlingar. Men också frånvaro av handlingar ju.
Exakt.
Och det innefattar också vissa handlingar som är kriminaliserade enligt lag. Och många som inte är det, men som likväl faller in i barnmisshandelsbegreppet och som likväl kan vara skadliga, farliga och direkt olämpliga. Och där tycker jag är viktigt att människor förstår att bara för att det inte finns upptaget i brottsbalken som något som vi kan döma någon för, så betyder det inte att en del handlingar är direkt olämpliga och faktiskt anses utgöra barnmisshandel.
Nej, det är väl ungefär att jämföra med, det försökte jag lära ut senast idag till skolpersonal, bara för att inte någonting är ett olaga hot, alltså hot i lagens mening och kommer bli en polisanmälan, så betyder inte det att det inte är ett hot som kommer ge en stark effekt och som kommer kräva jättemycket arbete av er. Allt från att skicka personal på företagshälsovård till att hantera både den som har uttalat hotet och den som har tagit emot hotet och alla de känslorna, trots att det juridiskt sett inte är ett olagligt hot.
Mm.
Typ, om inte du ska, då kommer jag ta livet av mig. Det är inte olagligt, men det är jävligt jobbigt att få höra. Det är lite samma.
Jättebra.
Det kräver ändå
parallell.
Hantering.
Mycket bra exempel. Lättbegripligt. Sverige var ju först i världen att ratificera FNs barnkonvention. Det ska vi vara förbannat stolta och glada över. Det är en viktig milstolpe vad gäller barns skydd från våld. Det är också så att vi har åtagit oss att införliva barnkonventionen i annan lagstiftning. Och att verksamheter som möter barn också ska ta hänsyn till barnkonventionen i de här olika verksamheterna. Och det här har inneburit på senare år faktiskt ganska stora, ett stort medvetandegörande framförallt för hälso- och sjukvårdens personal. Och med nya rutindokument och allt sånt här. Och bland annat så har man tryckt väldigt mycket på att barn har rätt till medbestämmande. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter. Och barn har rätt att uttrycka sina åsikter och göras delaktiga i frågor som rör barnet, bland annat vård. Barnet ska ha ett ganska stort utrymme när det gäller självbestämmande i vården. Och det finns ganska många exempel på Münchhausen by proxy där man fullständigt har misslyckats med detta. Alltså istället för att prata med barnet och barnets vilja. I fallbeskrivningen nämnde så gjorde man ju helt rätt. Där valde man att placera mamman i väntrummet en liten stund så att man fick möjlighet att prata själv med barnet. Och det här är lite känsligt. Det kan ju vara så att barnet inte vill det eller inte vågar säga att det går bra att prata själv.
Eller att föräldern vägrar.
Eller att föräldern vägrar. Och då är det svårt att säga, ja men du får inte vara med när vi pratar med ditt barn. För föräldrarätten är så stark.
Ja, den är stark.
Mm. Men jag skulle ändå vilja så här uppmana vårdpersonal att i de fall det är möjligt sett till barnets ålder och mognadsgrad. Att faktiskt försöka få en möjlighet att prata ensamt med barnet när något i magtrakten inte känns rätt. Och detta alldeles oaktat om det handlar om Münchhausen by proxy eller någonting annat.
Och där kan man väl få vara lite kreativ då, hur man skulle kunna få till den lilla stunden.
Exakt. Då. Det viktiga är att man har barnets bästa i fokus, och när det gäller Münchhausen by proxy så kanske det inte alltid är barnets bästa att i brådrasket sätta in olika läkemedel eller utföra olika smärtsamma och obehagliga och jobbiga utredningsinsatser innan man med god säkerhet har på fötterna en indikation så att säga.
Jag tänker att man som vårdpersonal borde jobba upp någon form av, ungefär som en polis. Till slut har man jobbat upp, vad är liksom ett normaltillstånd för den här typen av patient? Både utifrån anamnesen, men liksom, hur brukar man bete sig, och när det sticker ut och avviker och du får en liten sån här, då tycker jag att man kan agera på den. Behöver inte ta några jättestora beslut, men man kanske ska följa den lilla och liksom ta ett extra varv.
Mm.
Och inte stänga alla dörrar till alternativa förklaringar.
Och också, jag tror att ett av de viktigaste budskapen som jag brukar lämna när jag är ute och pratar våld mot barn, det är att försöka se hela bilden. Liksom. Inte fokusera på ett symptom, en skada, ett blåmärke, ett uttalande. Utan liksom betrakta, hur ser dynamiken ut mellan det här barnet och föräldern? Hur ser omsorgen i stort ut? Hur ser liksom den medicinska historien ut? Vi har haft ett exempel här i vårt län, det är ju ganska många år sedan nu. Men jag tycker det är ganska talande. Då är det en flicka som kommer in med sin mamma till sjukvården med öronvärk. Och man undersöker ena örat, så ser man att örat är, eller trumhinnan är perforerad. Men det finns inte så mycket så här klassiska öroninflammationstecken. Men den är likväl perforerad. Så att man lägger in flickan, man sätter in antibiotika, man ser att hon piggar på sig lite grann sådär. Och precis lagom tills att hon har piggat på sig, då får hon igen akuta symptom med öronsmärta. Och då gör man en ny undersökning och ser, nej men trumhinnan är ju perforerad igen. Trots att den nu nyss var liksom under inläkning. Och då är det så att det är en sköterska som tycker att det är märkligt att den här mamman aldrig, hon vill inte liksom vika från dotterns sida. Hon är där så gott som dygnet runt och är nära. Och vid ett tillfälle när en sköterska kommer in på rummet så får hon se att mamman står precis vid huvudänden och gör något bakom huvudet. I huvudänden i sängen. Mm. Och man konfronterar henne. För att där så trillar liksom en polett ner hos den här sköterskan som är alert på beteendemönstret. Ja. Lyfter på kudden och där ligger en spik.
Fy fan. Morsan tryckte in en spik i örat på ungen.
Mamman framkallar perforerad trumhinna hos flickan. Och när man går tillbaka och tittar på vårdhistoriken så ser man att det här stackars barnet har varit runt i så många vårdinstanser med olika symptom och inte sällan samma symptom som man nu har
och kommer
har
ha
sökt.
Ett vårdtrauma för resten av sitt liv.
Undra på det. Mm. Men du Lena, det är ju du som är juridiknörden. Jag tänkte, kan inte du prata lite grann om brottsbalken här?
Ja, alltså man kan säga, det du säger, det är massa olika delar i det här. Men om man tittar rent juridiskt och vad det skulle kunna vara för brott. Det finns ju inte ett brott i brottsbalken som heter barnmisshandel.
Nej, det gör inte
det. Det är misshandel. Det är brottsbalkens 3:5 §. Och det är ett uppsåtsbrott. Du tillfogar någon form av skada. Det ska ge någon form av effekt. Det kan vara en rodnad, det kan vara en ömhet, det kan vara liksom någon form av effekt.
Mm.
Det är ett uppsåtsbrott, alltså du ska ha avsikt att skada. Det här, till exempel att köra in ett spik i örat på sitt barn.
Mm.
Utöver allting annat du har pratat om, så det är ju liksom definitionen av en misshandel.
Mm.
Att tillfoga någon en skada som ger effekt. Sen så finns det ju ringa misshandel, och det skulle det aldrig kunna bli i det här fallet. Mm. Utan man skulle nog mer titta uppåt om det skulle faktiskt till och med kunna vara grov misshandel. Mm. Och då finns det lite olika parametrar, liksom hur stor skada, vilken typ av hänsynslöshet fanns i våldet och så vidare. Men det finns inte ett brott som heter barnmisshandel.
Nej.
Men det finns ett begrepp som heter barnmisshandel. Tycker du att det borde finnas ett eget brott som heter barnmisshandel?
Ja, jag tycker faktiskt det. Av den enkla anledningen att vuxna och barn buntas ihop i det här avseendet. Ja. Trots att de uppvisar så fundamentalt olika fysiologiska förutsättningar. Förutsättningar att försätta sig i säkerhet och i skydd. Mm. Att tillkalla hjälp. Exakt. Jag tycker att det skulle vara otroligt uppfriskande och fräsch markering att man vill värna barns rätt att inte utsättas för övergrepp. Därför att det innefattar också vissa lite mer specifika våldsformer som sällan vuxna utsätts för. Omsorgssvikt till exempel. Det drabbar oftare barn än vuxna, även om den äldre populationen såklart också.
Det finns liksom ett särskilt skyddsvärde. Och skulle det vara ett eget brott, då skulle det också tillsättas att det skulle finnas en större kunskap i rättsapparaten.
Jag tror det.
Ja, men jag håller med. Mm. Sen finns det ju, det blir inte alltid misshandel när man tillfogar någon kroppsskada till exempel. Utan då kan det bli vållande till kroppsskada eller sjukdom. Det är brottsbalkens 3:8 §. Och det är ett oaktsamhetsbrott. Du kanske inte hade avsikt att tillfoga kroppsskada eller ge sjukdom. Men du har i din gärning uppvisat ett agerande så att det är av oaktsamhet som det har blivit så här. Och då kan man ändå dömas till ansvar. Den klassiska är ju, har du avsikt att mörda någon så blir det mord. Hade du inte avsikt, men det var ändå dina gärningar som gjorde att personen dog, då kan det bli dråp. Så att det är ju inte, barn är ju inte särskilt skyddade juridiskt kring de här ingreppen mot kropp. Men skulle jag säga, det kan absolut säkert bli en försvårande omständighet i straffbedömningen.
Det kan det bli, absolut.
Att man ger sig på de som är skyddslösa.
Ja, men så är det ju, och särskilt om du anses vara så att säga en garant person.
Ja, du ska ha omsorgsperspektiv.
Ja, så är det. Mm. Men jag tror ändå att jag tycker att det skulle kännas väldigt fint om vi skulle kunna sträva mot det.
Nu kommer vi att gå på reklampaus igen, och efter det så ska du prata lite om vad kan man inom sjukvården, alltså om du skulle vilja utbilda sjukvårdspersonalen, vad ska de reagera på, vad är de ska göra? Det ska du få berätta efter pausen. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp, och vi pratar om någonting som är nästan svårt att greppa. Mm. Hur man som framförallt förälder klarar av att tillfoga sitt barn skada för att uppnå vinst genom att ge barnet sjukvård. Det är, för mig är det lite mindfuck på det hela. Men sjukvården är väl då, sett till liksom modus här, så är ju sjukvården mottagarinstansen. Vad ska de göra? Har de utbildning? Vad kan de om det här?
Ja, men alltså, sjukvården är ju nyckelpersoner i liksom upptäckt av detta till att börja med. Och det här är ju så att säga en dysfunktionalitet som ibland kan ha pågått i många, många år. Mm. Och jag brukar säga det till när jag pratar och träffar sjukvårdspersonal, att om du får en möjlighet, det vill säga om du kommer att träffa en patient som du misstänker och känner och i vart fall inte kan utesluta har utsatts för våld av någon form, då ska du se det som just en möjlighet. För det kanske är den enda kontakten med omgivningen och liksom vettiga personer som faktiskt kan agera som de här barnen eller vuxna, om det handlar om andra våldsformer, kommer att ha.
För jag fnissade lite när du sa så, för det är som ett jävla, som man har kopierat din rant här. För jag säger exakt samma sak till skolpersonaler. Alltså om du har en möjlighet att göra en ändring, en förändring, att påverka den här barnens liv, så ska du ta den. Alltså man måste se det på det sättet. Det är kanske det finaste man kan
göra. Verkligen. Det är ju främst barnsjukvårdens och kanske akutmottagningens personal, och förvisso även primärvårdens personal, som oftast träffar de här barnen med sin mamma eller ibland då pappa. Men det är svårdiagnostiserat, och i mångt och mycket så handlar det ju om utmaningen i att överkomma sina egna liksom emotioner. Att ens tänka tanken att en så engagerad förälder verkligen skulle vilja skada sitt barn. Men det finns några varningsflaggor, några red flags som jag tycker ändå man kan bära med sig.
Och, får jag bara lägga till ett och? Ponera att det inte är så som din magkänsla. Säg att en förälder kommer in med sitt barn som de facto har astma. Mm. Det är ganska känsligt att från vården ifrågasätta det. Alltså det är inte helt lätt att navigera. Nej, man kan tänka att man blir ju då sekundär viktimiserad eller blir dubbelt bestraffad. Att man också blir hårt ansatt och liksom utfrågad. Och då kan man kanske tänka på det. Att du får nog hacka i dig att man ställer lite tuffa frågor till dig, både inom vården och inom polisen. Därför att ska de bara ge sig på de solklara fallen där de vet att det ligger till så som de anar, då kommer de missa massa personer. Så ja, de måste få göra det.
Alltså så här, rent statistiskt, eller hur vi nu ska formulera det, så är det ju så här att det är ju inte förrän det anmäls fler barn, eller anmäls barn som inte har utsatts för någonting, som vi anmäler så pass frekvent så vi sannolikt kommer att fånga upp fler eller många av dem som faktiskt utsätts. Det händer ju ingenting om du väljer att utreda det här lite djupare och lite ytterligare. Du kommer att bli mer säker i din bedömning. Det är det som kommer att hända. Ja. Men varningsflaggor, en oklar symptombild, och där liksom utredningsresultaten, labbparametrarna, dina undersökningar som du har valt att göra, liksom är lite motsägelsefulla. Alltså att det finns ingenting där som korrelerar med de symptom som beskrivs. Men också om det framkommer att det har föreligat oförklarliga eller märkliga symptom hos ett syskon till exempel, eller kanske rent utav att ett syskon har avlidit under oklara omständigheter, ska vara en red flag. Och inte minst om det av någon anledning skulle stå i ett barns journal att modern är, eller fadern är diagnostiserad med Münchhausens syndrom. Då bör man ju så att säga liksom verkligen reagera. Det kan också handla om att du sätter in behandling som verkar adekvat sett till den primära diagnos du har att jobba med. Som till exempel astma. Om tillståndet då inte svarar trots den behandlingen, så behöver man ju fundera på vad beror det på. Det kan också vara att dina utredningsresultat avviker. Så om man nu har påtvingat barnet stora saltmängder eller kemikalier av något slag, så kommer ju det ge utfall på laboratorieresultaten. Alltså du kommer ju få avvikelser. Och att de kanske inte stämmer med det som man anför eller hänför som orsak, utan kanske till någonting annat. Det måste man ju också, så att säga, reagera på. Är föräldern extremt engagerad, snudd på överengagerad, extremt sjukvårdsintresserad och liksom ställer tusentals frågor om saker som kanske inte primärt är relevanta för utredningen av barnet, utan om liksom medicin överlag, så att säga, så ska man reagera. Och likaså om man nu har en förälder framför sig som uppmuntrar till olika, alltså föreslår en massa undersökningar och behandlingar och som inte viker en tum från barnets sida, inte lämnar barnet ensam och så vidare. Men kanske framförallt ändå, är det så att barnet separeras från föräldern och symptom avklingar, så måste man ju fundera på varför. Det här är otroligt svårutrett. Vi hade ett fall i Sverige för några år sedan. Jag ska bara kort nämna det. Det handlar om en ettåring som kommer in med ambulans till sjukhuset. Och mamman hade varit inne med barnet bara någon dag innan. Och då hade barnet kräktes blod. Och nu när hon kommer in med ambulans så berättar hon att pojken har haft krampanfall, och hon misstänker att barnet har epilepsi. Så man lägger in barnet och mamman på sjukhus och gör massor med utredningar. Det ska ta, ska jag säga, över en månad innan sjukvårdspersonal gör en orosanmälan till socialtjänsten. Så lång tid tog det att övertyga sjukvårdspersonal här om att någonting inte stod rätt till. Barnets symptom kunde absolut tyda på epilepsi. Kramper är ju liksom ett kardinalsymptom för epilepsi. Men det fanns ingenting annat som framkom som tydde på det. Och snart så uppstod i alla fall misstankar om att mamman har alltså försökt att mörda barnet genom att täppa till luftvägarna. Och detta grundade åklagarna senare faktumet på att symptomen har ju uppkommit när mamman har varit ensam med barnet. Det har aldrig bevittnats, alltså starten på de här kramperna, trots att de nu har varit inlagda så himla länge. Och då tänker de att symptomen stämmer väl med syrebrist. Så att det är det man liksom utgår från i det dolda här när man försöker utreda det här. Och det man gör då, det är att man monterar en kamera på sjukhuset och filmar.
Hemlig kamerabevakning.
Ja, och den här ska då på något sätt larma om barnet får ett krampanfall. Och på filmen så ser man att mamman försöker manipulera med ljudet som går in i kameran på något sätt. Och hon, när det här då händer, att barnet insjuknar vid ett tillfälle. Och då så beskrivs att hon går ur bild, och kort därefter så hörs ett stånkande ljud från barnet som hon nu har i sin famn. Det låter som när ett barn kvävs. Sen avbryts allt genom att en sjuksköterska som har sett det här på monitorn har sett att barnets puls har gått ner, kommer då in i rummet. Mm. När hon kommer in i rummet så tar det bara några sekunder innan barnet skriker till och kippar efter luft. Och man har ju undersökt alla organsystem, man har utrett för alla typer av liksom, tillstånd, och de har inte hittat någonting som tyder på epilepsi. Den enda förklaringen som är rimlig är att de här anfallen beror på syrebrist. Och dessutom har mamman varit ensam vid samtliga tillfällen när barnet har fått sina anfall. Ja, så att, och det här är ju svårutredda liksom, grejer. Så här måste man ju då gå tillbaka. Alltså nu pratar vi utredningsåtgärder. Kartlägga sjukhusbesök. Hur har det sett ut tillbaka i tiden? Hur ser det ut i hemmamiljön? Finns det massor med kallelser till olika utredningsinsatser och undersökningar och kontroller? Kan man tänka sig att jobba med hemliga tvångsmedel? Dold, alltså kameraövervakning till exempel. Det är väl kanske inte så dumt. Hur ser det ut på sökningar på internet? Man måste få kunskapen någonstans ifrån. Sökhistoriken. Hur ser det ut? Jag har sett bilder från de här hemmen. Det är garderober alltså bystfulla med läkemedel. De har varit så mycket till vården och fått så mycket förskrivet. Så att det är så mycket läkemedel ibland så att det är helt sanslöst. Men det kan också vara helt naturliga substanser. Till exempel salt. Eller gifter. Eller kemikalier. Eller egentligen vad som helst som kan framkalla symptom. Kallelser till olika utredningsinsatser tror jag nämnde. Man kan jobba kanske toxikologi. Blod, screen, alltså titta på hur ser det ut i blodet, vad har det här barnet fått i sig, håranalyser för drogförekomst och så vidare. Det finns utredningsinsatser man kan göra, såklart. Men det är komplicerade fall.
Det är komplicerat, men och det hänger ju på att någon reagerar så pass mycket så att det kommer till polisens kännedom, för att det går inte att sätta upp några hemliga kameraövervakningar och göra husrannsakningar och så vidare. Nej. Utan att det finns en brottsmisstanke. Så då måste man ju. Och det sa ju du och jag, eller framförallt du, när vi blev intervjuade i den här 112-tidningen.
Samverkan
112. Heter den. Mm. Exakt, då sa ju du så här, för de frågade ju då, när ska vi som sjukvård liksom kontakta polisen? Och då hade du ett jättebra svar. Alltså om ni bara ringer när ni är helt säkra på att brott har begåtts, då kommer vi komma ut alldeles för sent. Det är vi som ska utreda om brott har begåtts, ni är ingen rättsvårdande instans.
Nej.
Ni ska bara ge oss information jävligt tidigt och sen kan vi svara ja eller nej vi kommer, eller ja eller nej det är ett brott. För att om brottsmisstanke uppstår, då kan man ju faktiskt inleda en förundersökning och då kan man också öppna upp de straffprocessuella tvångsmedlen och då kan man göra de här olika utredningsåtgärderna.
Jag håller med. Svårutrett, helt klart.
Jobbigt.
Och vi vill ju inte att en utredning ska inledas efter fynd vid en obduktion, utan helst innan.
Det ska inte vara en mordutredning, nej.
Nej, så är det. Ja, det var vad jag hade tänkt att dryfta om Münchhausen by proxy och Münchhausens syndrom. Det är otroligt tunga beskrivningar av händelser. Mm. Men det händer faktiskt. Och jag tror att vi har ett mörkertal här. Jag är ganska övertygad om det. Faktiskt. Så att...
Ja, det är tungt, men det är viktigt. Och jag bara reflekterar, vi har en jävligt spännande podd på det sättet. Att ena veckan så får man lära sig varför polishelikoptern hovrar och hur deras sensorer funkar. Nej, men alltså det är ganska tvära kast. Det är fortfarande inom rättsväsendet, liksom, det är fortfarande liksom, människan, gärningarna och så vidare. Men det är hopp alltså. Rotorblad goes spik i örat. Och just någonstans däremellan är podden.
Det
är återigen så blev det så.
Mm.
Och det gillar vi.
Mm.
Tack Anna för att du bjuckade på kunskap, reflektion och folk lyssnar på oss. Det är morsor och det är farsor och det är lärare och det är undersköterskor och det är poliser och så vidare. Förr eller senare touchar du någon som kommer ställa den extra frågan eller skicka ut en morsa ut rum eller något sånt där. Jag tror ändå att det ger effekt.
Jag hoppas det.
Vänster.
Jag hoppas det.
Det tror jag. Mm.
Bra. innan vi släpper fram dig i din rövhatt
ja.
Så är frågan, har vi någon samhällsinfo idag?
Jag tror inte det är så jävla mycket. Vi kan väl bara nämna Instagram, va?
Det tycker jag. Ljungdahl och Ginghede tänker du på.
Mm. Det är väl den bästa vägen att gå. Om det skulle vara någonting som vi tycker att det är viktigt att ni får ta del av, då är det där det kommer hamna.
Mm.
Så kan man gå in och kika ibland.
Det tycker jag. Det borde man göra.
Mm.
Men du, Lena, vad har du? Är det en transport-issue?
Nej, nej.
Nej?
Jag kan säga, jag har underlag för att skicka SJ under
ja.
Bussen, höll jag på att säga en gång till. Men det tänker jag inte göra.
Nej, nej. Låt höra.
Lenas rövhatt.
Ja, jag är ju skolans värld då och då.
Ja, det är du.
Och jag ska till skolans värld. Och jag kommer idag att brinna av lite på en personlighetstyp i lärarrummet.
Oj, vad spännande.
Och nu var det många där ute som spände till skinkorna och tänkte, här är Lena, oss ger oss inte på. Och då vill jag börja med att säga att jag är er största fan, kära skolpersonal.
Mm.
Fan vad ni kämpar och sliter, det är inte lätt och ni har mycket att göra och mer kommer ni få att göra och så vidare. Men det gör er inte till immuna mot rövhatteri i skolvärlden. Nej.
Ingen är immun.
Och då skulle jag vilja prata om en personlighetstyp som jag identifierar ganska snabbt när jag far runt i olika kommuner. Vi kan kalla personlighetstypen för kärringen.
Okej.
Det är också könlöst. Man kan absolut vara en gubbkärring.
Ja.
Men det finns en personlighetstyp i skolan som ställer till det för rätt många. Jag tror att den ställer till det för all form av utveckling, för den pedagogiska vardagen, för säkerheten, för välmåendet. Det är en person som ett har glömt bort att hen lyfter lön. Att den är satt i skolan med månadslön för att göra ett jobb, som har på något sätt längs vägen glömt bort att jag inte är här för att fladdra runt som min egen unika lilla snöflinga, utan det finns en anledning till varför jag är här. Det finns styrdokument, det finns rutiner, det är saker vi ska upprätthålla och så vidare. Men jag har identifierat de här personerna ganska ofta som liksom är lite above it. Vi kanske har bestämt att barnen inte får ha keps i klassrummen. Det kanske är en regel som vi har på skolan. Jag har väldigt sällan en åsikt om regeln. Däremot har jag åsikt om regeln inte följs. Så då säger vi att eleverna då, att det finns ett system som säger att i klassrummet på lektionstid så har man inte keps. Kärringen, om jag nu får kalla den här personlighetstypen för kärringen, vet om den här regeln och bär lön för att upprätthålla regeln. Men tänker så här, i mitt klassrum funkar så bra utan. Det den inte tänker på, kärringen då, det är att i klassrummet bredvid så jobbar en annan lärare som också tycker att det är en skitregel, men som tänker så här, det är väl inte intressant vad jag tycker om regeln, utan nu är ju regeln satt och jag har lön och är anställd och vuxen här, så jag får väl kämpa och slita för att upprätthålla till den här regeln till annat sägs, så att säga. Så jag tar fighten med Nisse och Kalle och Lisa och Cornelia och Hassan, och jag tar liksom fighten varje dag. Och så har du då kärringen i klassrummet bredvid som då egentligen backstabbar den ju polan varje dag. Och inför eleverna så blir ju han som tar fighten blir en surfitta inför eleverna.
Exakt.
Medans hon blir lite skön.
Exakt.
Ja. Det här är liksom, jag brukar ibland, det gjorde jag senast idag, så här, här sitter ni massa människor på främsta raden. Ursäkta, men jag bara undrar, varför har du en namnskylt på dig med ditt namn? Ja, alltså, vi ska ha den. Punkt.
Ja, och då var jag lite jävlig.
Ja, då frågar jag, du bredvid där, jobbar ni på samma ställe? Ja. Varför har inte du någon namnskylt på dig? Alltså, den passar inte min kofta. Eller, alla vet vad jag heter. Och så kommer så här random förklaringar. Och då som utomstående, man bara, fast är det en ska ni ha namnskylt eller ska ni inte ha namnskylt? Och så var det då en nyanställd som sa så här, ja, jag hade namnskylt en vecka, men sen när jag tittade på mina kompisar i lärare eller personalrummet.
Det var ingen annan som
var hade. Ingen hade, så att jag tog av med den. Exakt, er kultur. Ni har för många kärringar som tar egna beslut. Småpåvar som tänker så här, om jag inte är konsensus med beslutet som har tagit, då gäller inte beslutet
precis,
mig.
Precis, då kan jag göra lite som jag vill.
Ja, och jag har inga konflikter, så jag vet inte vad ni andra har för system. Nej, det är ju just det. Vi tar ju så att säga fighten här på andra sidan.
Men får jag bara fråga, vad är incitamentet för de här kärringarna? Är det att så att säga vara lite mer down with the kids? Så att säga? Är det att liksom, eller är det att de gillar civil olydnad? Eller... liksom
jag, tror att det finns, jag tror att det finns en bred förklaringspalett. Men framförallt så är det nog att de genar i de kurvor som finns att gena i för att göra sin egen vardag lite lättare. Och det vanligaste tror jag är att de tänker på riktigt att jag bestämmer själv. Alltså det finns
ingen
inga
annan
rutiner.
Ska tala om för mig hur jag gör i mitt klassrum.
Exakt. Apropå småpåve. Det är ingen som förklarar för mig om jag ska ha skylt eller inte, om de ska ha keps eller inte. Jag bestämmer själv i mitt rum. Och då tänker jag så här, fast era elever är ju, de träffar ju flera olika personal under dagen. De träffar en rastvakt, de träffar en lokalvård, de träffar kökspersonal.
Otroligt förvirrande.
Ja. Ja, exakt. Och så är ni förvånade som skola över att era elever har maktat ut er. Att det är eleverna som bestämmer i den här skolan.
Exakt.
Vad vi ska ha för klimat, vad vi ska prata med för nomenklatur, hur skitigt det ska vara och hur mycket konflikt. Ja, det är så jobbigt för vi har tappat makten. Ja, det tror fan det är så mycket internt klägg som ni har. Och det här är också samma kärring som på APT-mötet sitter du och tycker att det viktigaste man ska diskutera på en arbetsplatsträff, det är vem fan har mikrat torsk till lunchen.
Just det
är top of mind för kärringen. Inte fan, hur mår Caleb. Utan, och då, det är också samma kärring som när rektorn skickade ut ett brev några veckor innan. Nej, men så här, nu vill jag ha 10 frivilliga som sätter sig med en arbetsgrupp med mig och reviderar våra styrdokument. Till exempel huruvida man får keps eller inte. Nej, kärringen räcker inte upp handen och anmäler sig frivilligt. Nej. Utan hon gör ingenting fram till beslutet taget. Sen tittar de på beslut och tänker, det där tycker inte jag är kul. Så jag gör på ett annat sätt.
Men gud,
alltså, är det inte en personlighetstyp som man har lite svårt för?
Jo. Det, alltså jag drar ju paralleller till, minns du i början av din polisiära karriär när du tvingades stå vid en stoppskylt och betrakta cyklister för att se, satte de ner en fot i backen i stoppskylten eller inte?
Ja, alltså det är precis det exemplet jag tar. Tänk om jag som polis bara som ska upprätthålla lagen kan för varje lagrum ta ett eget beslut om huruvida jag tycker att det är en bra lag eller inte.
Just det,
alltså jag har ju med skammen exploderat i mitt bröst, skrivit ut böter på en bil därför att det här lilla tillståndet, tillståndet som ska sitta i framrutan vid yrkestrafik hade glidit ner, så regnumret som står på nedersta raden var under den tonen, så den syndes inte från utsidan. Då står en trafikare bakom, det skriver du på, 1200 spänn, och bara, absolut, det här känns rimligt.
Ja.
Men det är inte... Nej, jag tycker att det är en rimlig lag.
Men hur kan man inte ha förmåga att se att regler i skolmiljö liksom är en högre institution än att bara förbjuda kepsbärande i ett klassrum? Hur kan man inte se att det fyller liksom en funktion?
Ja, och även om chefen har tagit ett beslut som är helt uppåt väggarna och inte fyller för någon funktion. Kanske det inte gör det för dig, men det kanske gör det för någon annan. Mm. Men det är fortfarande så att det finns en regel. Mm. Det finns en rutin och då ska den hållas. Mm. Sen så kommer du vid nästa APT-möte. Kan du ta upp det här? Kan vi se över det här? Ja. Kan vi ändra den? Kan vi påverka på något sätt? Kan vi testa och att inte köra en regel? Men ni måste jobba som ett fucking team. Mm. Ni kan inte köra egna beslut och sen tro att eleverna kommer follas in.
Nej.
Alltså, det är också samma person som säger så här: det kommer aldrig gå, det där jag provat 100 gånger. Jag är som inventarierna på det här stället. Man bara, men det är väl ingen jävla komplimang att du ser ut som en gammal deppig kinnarpsgardin. Ja. Det kan ju inte vara en komplimang.
Nej. Nej.
Har du testat något 100 gånger och inte funkar, då har du fan varit dum i huvudet 99 gånger, hävdar jag. Med bestämdhet. Nej, det här och jag brukar, oavsett om jag utbildar dem i hot och våld eller PDV, så brukar det hamna i diskussioner där jag rantar ur på dem. Och så att om ni kan lösa ert interna klägg och jobba som ett team där ni inser att jag är anställd, jag är yrkesutövande här och jag ska jobba ut efter det vi har bestämt. Det är inte förrän då som ni kommer vara en välmående organisation som har tillräckligt mycket ork för att ta fighten med ungarna, för att hitta de som är på glid, för att jobba med elevhälsa, för att investera i relationer med eleverna och så vidare. För då sitter ni och gnäller över torsk i mikron. Kom igen alltså. Så att det här, nu kommer ju så här, någon känner... Ja, men vad fan alltså. Jag ser ju, jag brukar säga att när jag har varit på skolor och hanterat incidenter, jag brukar oftast komma fram till att det var fan ert eget fel. Väldigt ofta. Och nu kommer ju väldigt mycket skolpersonal mejla mig och tycka, du vet inte vilka utmaningar... Jo, jag vet. Alltså jag har hanterat så mycket incidenter, jag är också utbildad lärare. Men väldigt många vet jag också, och de kommer alltid fram till mig och säger tack. Mm. Det där är ett av våra största problem. Kärringen kan vara alla kön, alla åldrar och så vidare. Men ni behöver dra till lite där.
Det är ju en ganska enkel så att säga, ekvation när man jobbar med både förändringsarbete men också att liksom införliva ett system i en miljö där människor har jobbat antingen i 2 månader eller i 32 år. Att om man inte förhåller sig till förändring och regler på liksom i konsensus på samma och likartat sätt, då kommer du i det lilla så kommer du svårligen lyckas med de stora förändringarna.
Exakt. Och jag säger då till dem att ni jobbar på en arbetsplats som erbjuder jättemycket utmaningar. Ni har ju skit som står i fläkten från 8.00 måndag till 17.00 fredag, där ni behöver hantera, tänka utanför boxen, jobba ihop och så vidare. Om ni dessutom liksom slår undan benen på varandra hela tiden, på APT-mötet så ska ni sitta och diskutera svåra problem som ni ska lösa tillsammans, istället för att sitta och vara... Alltså jag tycker att det är orelevanta frågor som lyfts. Och de får för mycket utrymme. Och här vill jag också ge en känga till skolledare. Fan, liten jävla stringent ledningsstyrning.
Ja.
Det ska inte gå. Du ska gå. Jag vill att skolledare går fram. Ursäkta mig, varför har du inte din namnskylt på dig? Har inte vi bestämt det? På med skyltjäveln.
Men är det inte lite att skjuta över målet att... Liksom begär att skolledningen som har lämnat direktiv till sin personal också ska behöva gå runt som någon jävla Gestapo-institution och försäkra. Alltså det verkar ju helt befängt. Sätt på dig din jävla namn. Ska du ha namnskylt då har du det bara.
Ja.
No fuss.
Men jag håller ju såklart med dig. Det är också vuxna personer som har lång utbildning och är yrkesskickliga. Men... om man har tappat, om man liksom gör en värdemätning, det glider inte riktigt, då kommer det inte lösas på ett annat sätt än att man styr upp ledningsstyrning. Här är boxen. Här är den yttre ramen. Det ska vara lätt att göra rätt, ha inte för mycket regler, men här är vår ram. Innanför den, då kan du måla vilka jävla penslar du vill. Mm. Du kan måla med flörtkulor, piprensare, blyertspenna eller klotterburkar. Mm. Du kan vara din egen artist i din pedagogik, du kan bygga ditt eget relationssystem, men du går fan i mig inte utanför den ramen som vi har bestämt. För den är intakt. Det blir inte så svårt.
Kan det vara så att skolvärlden, liksom många andra världar som jag har befunnit mig i de senaste 15 åren, i synnerhet än, har vissa brister vad gäller uppföljning. Alltså att man genomför en förändring så tror man liksom ibland tämligen naivt att det här kommer nu att sätta sig. Och så tänker man inte att vi kanske behöver följa upp det här om en månad, tre månader, sex månader, ett år.
Exakt.
Och så vidare.
Ta beslut, implementera, se till att det efterföljs, uppfölj att det efterföljs. Och sen börjar om från början, ta ett nytt beslut, implementera, se till. För jag tänker på de här stackars jävlarna som inte heller tycker att det är jättekul att ha namnskylt på sig eller ta strider med kepsen eller vad det nu än må vara. Men som gör det ändå, förstå vad bittert det måste kännas när de andra skiter i det. Det kan ju inte skapa en god personalklimats liksom vid.
Kultur, nej.
När det största problemet i mitt liv är att du inte dricker min kaffekopp, för då jävlar. Alltså, fan Berit, skärp dig nu.
Särp dig.
Ja, särp dig.
Ja, men bra rutet.
Ja,
jag tror att det var poddens längsta rövhatt också, men det är jag tackar så mycket. Tycker det var väldigt givande.
Jag känner att jag levlar varje vecka. Så det kommer bli rövhatspodden.
Ja, kanske.
Nej, förlåt.
Läge.
Nej,
så kommer det inte bli.
Nästa vecka blir ett nytt ämne. Vi vet inte vilket det blir än, men det kommer bli ett nytt ämne. Vi hoppar från rotorblad till Münchhausen och så rätt in i något nytt åbäke nästa vecka.
Det kommer att bli. Och tills dess, ta hand om er och be careful. Out there.
Out there. Bye.
Bye.
Podplay, en del av